Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice
dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Vilken fin bok du har skrivit, Navid.
Is it like a Buddhist 12 rules for life?
Det är 12 kapitel.
Ja, det är det.
Ja, det är det.
Det är nog inte, det är nog undermedvetet.
Mm. Jag vet inte, finns det någon så här hemlig symbolik med siffran 12 eller? Ashkan borde han brukar kunna sånt.
Mustafa körde på 7.
Ja.
Det är så roligt. Det blir någon sån här frakt i din röst när du säger det.
Det är hos dig. Jag försöker bara komma in med inspel kring att det finns andra siffror som också funkar.
Nu är inte siffran 7 här för att försvara sig.
Men Mustafa är ju här.
Sant.
Nej, men jag vet inte. Jag har inte lagt märke till 12 vad det ska vara. Förutom att när Pearson började med det. Eller har det funnits innan?
Nej, men vadå, 12 är väl ändå en sån där 12 månader.
Har ni sett Battlestar Galactica?
Ja, exakt.
That are the 12 colonies
exakt.
Of Kobol.
Mm.
De flesta låtar som blir stora är 3 minuter långa. De flesta filmer är 90 minuter långa. Så det finns någonting där med 3, 9, 12.
It's like 3 maybe that comes quite often.
12 vapornas armé.
Just
Jag har ingen aning varför det är 12, men
in Islam, like the number 3 is like very recurring, like even when you are what's it called, like ablution, when you wash before the prayer, you have to wash. It's everything that you wash exactly 3 times, a lot of like the things that you have to repeat during the prayers 3 times.
När man tvättar ansiktet 3 gånger.
Ja, exactly.
Och när jag var liten så sa mina
och slå sin fru 3 gånger varje dag, eller hur?
Exactly.
Men det är mer av kärlek. Vi behöver inte gå in på det. Men min släkt sa alltid att så här, 3 gånger måste du tvätta. För 2 gånger då är du en hindu. Du vill inte vara en hindu. Jättedumt. Men,
but I have to ask, like, what happened like with why 4 wives, not 3? Must have been like some negotiation there. It's like, okay, 3 wives. 3.
Men du vet,
vänta. How about 5? We say 4.
4 fruar gånger 3 är
12.
12, kolla.
Mm. Vänta, gör man inte bar mitzvah när man är 12 också?
Och jo, sen, är det 11 eller 12?
Och de 12 israelitiska stammarna i Bibeln, 12. Det är 12 stjärntecken.
Och vi har alla här varit 12 år en gång.
Det är faktiskt sant.
Och tre och nio. Men du, min vän Björn, ska vi bara gå igenom vem Björn är?
Ja, absolut. Alltså, det känns som att de flesta har ju på något sätt hört den här storyn, antingen genom hans första sommarprat eller hans andra sommarprat eller genom hans bok, jag kan ha fel. Men om jag skulle dra kortversionen av Munk-storyn så är han en svensk man som föddes in i en väldigt välbärgad familj, växte upp med sina bröder och sina föräldrar i en miljö där det fanns mycket idéer om hur man ska liksom, vad man ska plugga, vad man ska jobba med, och det fanns liksom en som det finns egentligen i alla uppväxtmiljöer, koder liksom.
Typ att du ska bli läkare om du är iranier.
Ja, men exakt, du ska bli civilingenjör eller läkare, och han följde ju den här vägen och gick på Handels och var en av de yngsta ekonomicheferna i AGA-koncernen någonsin.
Jaha.
Och sen en dag så bara orkar han inte. Han hör en röst som bara säger, det är dags att göra något annat, det är dags att gå vidare. Och då tror jag att han är runt 30. Och det slutar med att han, efter att ha blivit dumpad på en strand i Thailand, tror jag det.
Alltså av sin tjej, eller?
Av sin tjej. Och i den totala oförmågan av att kunna hantera en sån situation så bestämmer han sig för att bli munk.
Right after the breakup.
Precis efter att hon har dumpat honom så drar han till det här klostret och ska sätta sig och meditera. Och jag tror att han fixar 4 dagar och sen drar han därifrån. Och sen så kommer han tillbaka och så försöker han igen. Och det slutar med att han blir skogsmunk i den thailändska traditionen i 16 år.
Levde han som munk i 16 år?
Mm. Och bytte namn också?
Nej, han gjorde en Mustafa, han la till ett namn.
Björn fattar vad jag menar.
Det är du som har fått det från att, Björn.
Det handlar om att byta namn, lägg till ett namn. Och vad var hans munknamn?
Så han hette ju Björn Lindeblad först och sen så la de till Natthiko som betyder han som växer i visdom.
Fint.
Och efter 16 år kom han tillbaka till Sverige. Och det finns en sån rolig men också väldigt målande scen för den kulturkrocken som sker när han kommer tillbaka. För när man som munk gör en exit så kallas det för att kåpa av. Du tar av dig kåpan, munkkåpan. Och när han kåpar av så är det jättemånga munkar och nunnor som säger till honom att det var försiktig och ta hand om dig. Det finns väldigt mycket psykisk ohälsa bland dem som kliver av. Och det är ganska hög nivå av suicidalitet och depression också. För att du har levt i en gemenskap där saker och ting har varit på ett visst sätt. I det här fallet så har du levt i ett kloster.
Different world.
Alltså, ja, i ordets rätta bemärkelse. Alltså verkligen, det är en annan helt annan värld.
Have you done like a silent retreat?
Jag har gjort en halv vipassana.
Okay.
Jag gjorde 5 dagar och sen så fick jag en panikångestattack och åkte hem. Jag var 24-25 när jag gjorde
det. Was it easier for you in the beginning or later on?
Så vipassana är ju 10 dagars tystnadsmeditation.
Well, it can be different length, like, but
precis. Yes,
but
sant.
The one that's like here in Sweden, it's offered here in Sweden. It's like I think it's 3 days and 10 days, silent retreat. You go there, you basically leave your phone, all kinds of distraction. You don't have anything to write or read or any books or something like that. And you don't even make eye contact with people. Mm. And it's just like very fixed times for eating. You wake up like with a bong at like, was it 4 a.m. or 5 a.m.?
Inte bong, gong.
Gong, ja. Yes.
Hade du varit med en bong i din helt annan retreat?
Det beror på om du tar en bong eller du har bongen.
Sant, yeah. Sant.
That was a bit Freudian.
På Omas retreat så vaknar alla med en bong. Om du har tur så blir det en bong.
Yeah. And then you're basically meditating all day except for meals, yeah. Meal times.
Yeah. Och meals är väl att ta i också. Det är inte så mycket mat.
Yeah, it was quite okay. Well, it's just like the problem is that they didn't have any meat, so that was the problem for me. It was vegetarian.
Jo, men det är väl diet. Ganska lite mat också på kvällen. Är det väl bara frukt? Basically?
Ja, på kvällen, ja. Mm. Det är sant, det är sant. Mm. And you don't even like make eye contact with the people there, but you really, it's almost like you get transported into a different universe. Mm. And I can only imagine if someone has been living like this for a very long time. Mm. Are they even capable of making contact with life as we know it again? Jag vet inte.
När Björn kom tillbaka, då hamnade han i en depression, va?
En ganska djup depression, och jag tror en ganska, så som jag uppfattar, en existentiell ångest. Alltså väldigt mörkt. Och jag tror också att det var vissa tillfällen som han funderade på att bara avsluta. Och den här scenen som jag pratar om när han kommer tillbaka med den här enorma kulturkrocken.
Avsluta, I mean like take his own life. Eller?
Vad säger du?
Avsluta. Like,
ta sitt liv, yeah, precis. Men det är när han kommer till Arbetsförmedlingen för första gången, när han kommer tillbaka till Sverige. Och kommer in på Arbetsförmedlingen och träffar den här handledaren som säger, men jag har ju tittat här på din tidslinje här, Björn, på ditt CV, och det ser ju jättebra ut fram till 30, det är handels och det är arbete med FN och det är det här chefsjobbet, och sen är det en lucka här på 16 år. vad har du gjort? Jag har suttit still och blundat och andats i 16 år. Ja, okej. Okay. Jag är lite svårt att veta hur jag ska guida dig vidare i det här sen. Och det blir ju väldigt tydligt också i det rummet. Vilken vad det han har varit. Vad det var han lämnade till att börja med. Vad det var för miljö, men också vad det var för kultur han lämnade. Jag tror den svenska kulturen och den thailändska kulturen, bara rent kulturellt, är väldigt, väldigt olika kulturer. Och sen den här miljön på själva klostret och på Arbetsförmedlingens kontor. Det är ju definitivt två helt olika världar.
Då vill man ju ta livet av sig.
Bara efter en sån sittning med Arbetsförmedlingen.
Utan att ha varit i Thailand.
Utan att ens ha varit i Thailand. Det räcker gott och väl för att bli suicidal.
Jag tänker, när man är på Arbetsförmedlingen första gången när man ska skriva in sig, då får man en sån här lista på vad man ska fylla i och vad man kan. Och oftast, alltså det är en lista med hur mycket grejer, men när man går igenom där, man kan ju oftast ingenting alls. Men kan du tänka dig vara IT-tekniker? Nej, jag kan inte det. Kan du programmera? Nej, det kan jag inte heller. Vill du jobba med hot? Nej, det kan jag inte heller. Alltså det blir ju deprimerande bara när man är första gången man ska skriva in sig. Jag kan förstå Björn liksom där.
Var det ingenting om, kan du något om att vara munk?
De hade inga munkboxar. Känner ni någon som har fått jobb vid Arbetsförmedlingen?
Nej.
Nope.
Nope. Men det är bra att det finns.
Men är det inte också
inte
så
det en jävligt, att... Är inte det en jävligt relevant fråga att inte... ställa oftare?
Jo, vad jag har förstått så är inte ens deras uppgift.
Nej,
det
är inte. Vänta. Då har de ju en varumärkesbyrå. Liksom.
Det är inte deras uppgift. Här.
Vad fan, de heter det. Ju Arbetsförmedlingen.
Ja, de har jobbat allihopa. Så.
Men alltså, om du för en sekund tänker dig att de skulle förmedla jobb, ja. Då skulle de som jobbar där bli arbetslösa, för alla har jobb. Vad fyller de för funktion?
Nej, vänta. Nu fattar jag inte din logik. Om arbetsförmedlarna skulle lyckas förmedla jobb,
ja,
och då skulle det vara Sveriges mest älskade myndighet.
Jo, men sen så måste de ju själva bli arbetslösa för att de flesta jobbar.
Jo, men folk byter ju jobb hela tiden.
Ja, men... Ja,
I'm imagining now, like... A Buddhist Arbetsförmedlingen. Like you come to them as like, this is what I want from life. And they're like, why are you craving things?
Ja,
get rid of your craving.
Fan, things are okay as they are.
What is want?
What is self?
It's like, first in the interview,
wait, you're saying I a lot.
Get rid of I. Jag har varit arbetslös i 3 månader. Jag känner ångest. Allt är precis perfekt. Det är precis som det ska vara.
Men du,
det är Björn som är arbetsförmedlare. Fan, vad roligt.
Varför lämnade han munklivet efter 16 år?
När han själv berättar om det så om man spolar tillbaka till varför han lämnade sitt liv i Sverige, så brukar han berätta om att det var en röst i hans huvud, en viskande röst som sa det är dags att gå vidare.
Alltså metaforiskt.
Metaforiskt.
Ja. Or?
Tror jag. Jag vet inte, det är en bra fråga. För han återkommer till den här viskande rösten och beskriver också den som intuition. Och menar på att skillnaden på intuition och vilja och begär är att intuitionen vill inte skriker inte, begär inte, inte högljudd, inte på, utan är mer viskande.
Det är ju första kapitlet. Lyssna på den viskande rösten inuti.
Exakt.
Mm. Är det inte det vi pratade om en gång, att magkänsla och intuition är två olika saker?
Exakt.
Är det det syftar till?
Det är det du syftar till, och det är det Björn också pratar om första gången vi träffades. Mm. Så säger han det, att skillnaden på intuition och begär eller vilja är att intuitionen viskar och tar inte illa upp om du inte gör det som den bjuder in till. Medan begäret och viljan är mer pushy och vill saker.
Och magkänslan opererar i begär-vilja-domänen. Right?
Mer åt det hållet. Uh-huh. Och han menar på att förmodligen så finns det en anledning till att det heter magkänsla. Och det är att magen består av väldigt mycket nerver. Och att det är nerverna som reagerar. Alltså det är mer impulser. Det är mer reaktiva impulser. Medan intuitionen är en mycket djupare, mer lågmäld.
Jag vet att i Indien och Afghanistan och sådär, så säger man aldrig, du vet, i väst så säger man mycket mitt hjärta. Han är i mitt hjärta, hon är en del av mitt hjärta.
Del.
Där säger man mage.
Yes. Alla Iran också.
Yes. Mm.
För att det känns ju alltid i magen. Mm. Som att alltså, hon är min mage, säger man. Alltså att du vet, man älskar någon eller så. Det är inte så i
Arabien.
Arabien.
We say the chest.
The chest.
Bröstet. Feeling my chest.
But like monkeys. De slår sig på brösten.
We feel it there, we just don't hit.
But actually, I could relate a little bit, because there is something that happens if you reduce the stimulation or the all the impressions from the outside world and just like sit still for a long period of time. It's almost like there are things that arise from within you, thoughts that you actually didn't like really think about it, but you feel, well, this makes a lot of sense, and this is something actually that I want. And it's almost like you were not paying attention before to what you actually want.
Kanske till och med att du har gjort dig själv upptagen med massa distraktioner och brus och jobb, för att det kan också vara väldigt smärtsamt att höra intuitionen, för det den säger kan kontrastera så hårt mot hur du har skapat ditt liv, att det kan bli plågsamt att höra den rösten, för att du inser att fuck, jag lever inte som så som jag vill leva.
That could be, but my experience at least is that actually you don't really notice these thoughts if you are too distracted.
Nej, jag håller med. Men frågan är vad som är hönan och vad som är ägget.
Ja.
Jag tror att vi undermedvetet fyller våra liv, gör oss själva upptagna, distraherar oss för att slippa höra intuitionen. Mm. Inte att vi inte hör intuitionen för att vi av andra skäl har råkat göra oss upptagna.
Det där kan relatera direkt till polisjobbet också. Att, alltså i polisjobbet, man är med om väldigt så här dramatiska situationer, traumatiska, så är det väldigt lätt att man liksom försöker trycka undan tankarna genom att ta ett ytterligare jobb.
Mm.
För att där och då slippa den jobbiga känslan.
Mm.
Det är klassiskt.
Exakt. Men och bara för att avsluta också den här frågan som ni ställde först här, var så att han lämnar ju Sverige för munklivet när han hör den här viskande rösten första gången, som säger det är dags att gå vidare. Och sen efter 16 år som munk så hör han den här rösten igen, som säger nu är det dags igen. Och det är då han väljer att lämna och komma tillbaka.
Men
till
vad visste han vad han skulle komma till? Vad han skulle lämna till?
Nej.
Fan vad läskigt.
Ja. Just det här med att inte ha en plan, att inte ägna sig åt kontroll och att leva i total osäkerhet har varit en del av träningen som munk. Och det var en av de första sakerna som jag lade märke till när jag träffade Björn, för att jag hade ju en bild av vad det är eller vad det innebär att vara en munkperson eller en klok, en vis person. Och hade ju också hört honom prata och tyckte att fan, han är ju så otroligt djup och som klok och har så många spännande saker att säga. Och sen började vi umgås Och så märker jag att fan, han är ju liksom, han har jättemycket ångest. Han har massa osäkerheter. Han är orolig.
Han är människa.
Ja, han är mer människa än kanske många jag känner. Och jag, min första impuls var att fan, han var fake. Mm-hmm. Det här var inte på riktigt. Det här var inte vad jag väntade mig. Jag vill ju att en sån här person ska vara liksom,
en Buddha.
Ja, men en Buddha, eller han ska vara above det där.
Stålmannen.
Och då sa jag det till honom också.
Att du är fake.
Nej, jag sa inte du är fake, men jag sa fan, du som har så mycket kloka saker att säga, hur kommer det sig att du tvivlar på dig själv? Hur kommer det sig att du har en massa ångest och en massa osäkerhet? Och då sa han det, att vakna upp, att få ett uppvaknande eller att leva i verkligheten, som är många buddhisters strävan eller mål med det de gör, att då är det ju inte som att allting blir i din kontroll, eller att du blir lugn, eller att du blir zen, eller att allting bara stillar sig, utan snarare då inser du att du har aldrig någonsin haft kontroll och du kommer aldrig någonsin ha kontroll. Och verkligheten framstår i sin totala och 100-procentiga osäkerhet och ovisshet.
Och att det är fine.
Yeah,
inte fine är att nu mår du bra forever.
Nej.
Utan att sluta låtsas att du någonsin kommer kunna kontrollera.
Ni vet i Matrix. Mm. När han pluggas ur The Matrix och kommer till det som är reality.
När han åker genom den här rutschkanan efter att lägga till slem, eller?
Ja, exakt. Ja. Och kommer till Nebuchadnezzar och träffar Morpheus och Trinity och de andra i verkligheten och inte i The Matrix. Den verkligheten är ju inte särskilt nice. Den är ju ganska rå. Och när jag började lära känna Björn och började förstå mer och mer av, inte bara honom utan många av hans lärare och de personer som han har sett upp till, så började jag se en annan version av vad det innebar att faktiskt se saker och ting klart. Att bli mer och mer medveten om hur verkligheten sitter ihop, och att det är inte en plats eller ett tillstånd av harmoni som många kanske ger sken av. Det är inte bliss, det är inte harmoni, det är inte det här sköna, utan det är fucking jävla rå verklighet.
But isn't also like one of the principles or the fundamentals when it comes to a lot of Buddhist traditions, the principle of equanimity, that you are basically neutral towards what arises within you. So you should not have aversion, for example, to feelings of anxiety. You just feel them as energy that's going within you, and to have aversion towards them, actually that is not the goal, or to crave, to keep constantly craving a blissful state, that is also something that is not good. Mm. Because this craving is actually a source of suffering. Mm. So in that sense, one does not have to be free of anxiety or anger or all that, just to be okay with their existence perhaps.
Och jag tror att det du säger nu går att göra på två olika sätt. Det går att vara fri från att känna, och det går att vara fri till att känna. Och jag tror att det här är någonting som många blandar ihop, inte bara inom buddhismen utan också inom, du vet, den här nyandliga rörelsen av mindfulness och new age och liknande, att de tror att det handlar om att vara fri från att känna. Det vill säga, det uppstår ilska. Jag kopplar bort mig från ilskan. Där är ilska och här är jag. De skapar en distans till ilskan. Medan jag upplever att till exempel Björn eller flera andra av de lärare som han har haft med sig, och även andra personer runt honom, de har snarare tränat på att vara fria till att känna. Så att det finns en koppling till kroppen och till att känna de här känslorna av ångest, irritation, frustration, att det är okej att känna de känslorna, inte att skapa en distans till de känslorna.
Or instead of like creating a distance from them, you can also in a way have the mentality that there is no difference between you and the feeling as two separate entities. So basically, if there is no there is no self that is feeling anger, but there is just anger and there is the experience of anger, and that's it.
Okej, för jag bara, det här skrämmer mig lite grann. Därför att med allt i livet så kan man överdriva. Och mindfulness har ju varit en grej som har varit väldigt aktuell de senaste åren. Alla ska hålla på med det, speciellt med all stress och allt man inte hinner med. Och då läste jag något jätteintressant som verkligen förvånade mig. Jag hade aldrig tänkt på det, för jag har alltid sett mindfulness som någonting nyttigt. Alla behöver det. Men då läste jag att en del, långt ifrån alla, men en del som har börjat med mindfulness och meditationer hållit på med det så pass länge så att de inte känner någonting. Alltså att de ser i värsta fall typ sitt barn ramla och slå sig och skada sig, och de bara sitter och observerar det och de undrar, varför känner jag inte någonting? De bara observerar och har blivit skitnojiga och inte vaken, de känner ingenting, men gott och bara, vad händer med mig? Jag har mediterat massor och jag känner ingenting. Så kan det hända.
Men alltså det är precis det här jag menar. Jag har ju inte läst den här rapporten, men jag har ju sett de här tendenserna. Att meditation, om du gör det på ett sätt där du bara går upp i mindet eller i huvudet och bara kapar egentligen kopplingen till kroppen, så tror jag att det är ganska lätt att hamna i det. Ja, nu hände det. Mitt barn ramlade och bröt armen. Det var meningen att det skulle hända. Universum skapade den här händelsen för att vi ska lära oss någonting. Så fuck off. Alltså, trösta ditt barn. Liksom.
Men is that really common?
Ja, herregud.
Jag har aldrig hört talas om det.
Det här som jag hade inte heller hört talas om.
Jag är inte förvånad nu när du säger det.
Jag är lite förvånad.
Nej, men för hela den här new age meditation, mindfulness, den har en inbyggd tes om att kroppen är något man lagar. Så de försöker laga det de anser vara trasigt med sin kropp med hjälp av mindfulness. För att de mår piss.
Men vi ska vara låt oss vara noggranna här och bara säga att det här är inte en hel rörelse som gör det på ett visst sätt.
Korrekt.
Det här är new age-rörelsens alt-right extremer. Det här är deras liksom NMR.
Right? Det är salafisterna.
Det här är liksom de buddhistiska aktivisterna. Liksom.
Hatar de judar också?
Vad sa du? Fast de har accepterat det hatet. Okay.
Navid, kan inte du gå backa tillbaka och berätta om din och Björns första möte? För det handlar ju om i boken och jag tyckte det var jävligt nice.
Hur kändes det?
Alltså, första gången jag träffade Björn, jag tror det var någon vecka efter min 30-årsdag. Egentligen var jag på det här stället, det var på Lunds universitet. Och jag skulle kolla på en annan föreläsare som heter Stefan Hyttfors, som är en god vän till mig. Och jag skulle hjälpa honom att skriva en bok. Så jag skulle kolla på hans föreläsning för att kunna plocka bitar från föreläsningen för att kunna lägga som olika delar till boken. Och då var det lite sådär TED-talk-upplägg att varje föreläsare gick upp och körde 20 minuter. Så innan Stefan skulle gå upp på scen så skulle det komma ut en annan föreläsare. Så jag satte mig och så kommer det ut en man på scen som inte är Stefan. Och grejen är att jag har ju föreläst sen jag var kanske 19-20. Jag har ju hängt i den här föreläsarvärlden stora delar av mitt vuxna liv. Och sett så många föreläsare komma och gå och gjort många föreläsningar själv. Så när han kommer upp på scen, den här mannen, så lägger jag märke till att han beter sig inte som en vanlig föreläsare.
Kan inte du säga hur en vanlig föreläsare beter sig?
En vanlig föreläsare kommer ut på scen, tittar på publiken, slår ut med armarna, här är jag, nu kör vi, det så här peppig skön energi, går fram till micken och säger någonting som smart,
Tack för att ni är här, ni är värdefulla.
Så säger Hanif.
Nej, det är Mustafa snack.
Nej.
Ja, nej, men de har ett manus. De vet vad de ska säga och de går upp och så kör de. De levererar, det finns en puls, det finns en energi och det är mycket fokus på budskapet. Den här mannen går upp på scen och säger ingenting. Bara tittar på publiken och ler. Och folk börjar ju garva och applådera och bara den här första minuten gör att jag blir uppmärksam, lägger undan min dator och börjar verkligen fokusera på vad fan är det här för någonting? Det här är inte, jag är inte van vid det här. Står han där och bara tittar på folk och bara så här, nickar och liksom tar in hela rummet. Jag vet inte hur länge, men det känns som att det är 3-4-5 minuter. Förmodligen är det bara 40 sekunder, men det känns länge. Och sen efter ett tag så säger han, när jag satt här bakom och funderade på att jag skulle upp på scen så tänkte jag att jag skulle säga en grej. Men nu när jag kommer upp här och ser er så inser jag ju att det var inte alls det jag skulle säga. Och jag bara, vad fan är det som händer? Är det här inövat? Är det här en rutin? Men inser ganska snabbt att det han gör är att bara slänga sig rakt ut och vara i det här ögonblicket och vara i stunden och inte köra liksom punchlines, inte köra manus. Utan utgå helt och hållet från det som händer i stunden. Det han ser, det han tar in från publiken. Vilket för mig är helt, som har jobbat med det här i många år, det är den totala motsatsen till att vara en klassisk föreläsare. För det handlar om att veta vad du ska säga, leverera dina poänger, vara smart, vara välplanerad, ha ditt content klart. Och han går upp och bara kör totalt tvärtom. Och är också i hela sitt kroppsspråk och hela sitt sätt så fullständigt närvarande. Vilket på något sätt påminner alla i rummet om närvaro. Vilket gör att rummet också, det blir någon slags nästan, vad heter det när man renar blod? Dialys. Mm-hmm. Det blir som en social dialys i rummet. Så hans närvaro påminner publiken att vara närvarande som studsar mot honom och så skapas det någonting, det är en stämning i rummet som är jätteovanlig. Och sen så berättar han egentligen om den här storyn om när han blev munk. Hallå Chang.
Hej Chang, ja. Välkommen.
Läget?
Jo. Det är helt jävla stopp i Solna. Det har inte kommit snö än. De har redan börjat lajva till snöstorm. Hela infarten till Norrtull. Då står man still så här 2 minuter och rör sig fram 30 meter. Och sen är man still igen 2 minuter eller något.
Varför det? För att det är halt?
Jag är fredag. Nej, det är inte ens halt.
Jag har inside information, Chang. Det är inte alls så.
Nej, vi hörde att det var stopp någon annanstans. Att
du var men det var för att jag skulle köra hit. Men jag var till torpet och jobba. Sen efter att käka lunch. Jag vet inte om jag är glutenintolerant eller något. För ibland får jag sån här total jävla panikskit. För 3 veckor sedan så åkte jag i en gammal Chevrolet från 1928.
Kontrasten. Inget, fortsätt.
Okay. Som min polare Joel hade köpt en sån pissgammal bil som Kalanka kör på julafton med långben. En sån. Ja. Och så skulle jag skjutsa, men den var ju skithäftig. Jag skulle bara bort till garaget och byta bil. Så kände jag att det började bubbla till i magen. Vad fan, jag kanske ska springa in på toa. Nej, jag klarade nog. Vi kör bort i garaget så byter jag bil och tar fläskmässan tillbaka. Och på väg tillbaka så känner jag helvete. Det är ett sköldpaddshuvud som är på väg ut. Så jag panikkör. Och jag vågar inte släppa någon bråkskit. För jag vet ju inte om det, du vet,
det
om det är skarpa skott som är på väg. Så jag är på väg i full jävla panik och springer hjulbent mot ytterdörren. Och precis 3 meter innan, i en kort sekund, så var det som att ringmuskeln gav upp bara för några hundradel sekunder. Och bara slafs. Så bara var det, du vet, jag hade ju kalsonger som räddade det värsta. Och sen bara rätt in på toa. Det var ju bara duscha och in med alla kläder och tvätta av och hela skiten. Det var ju sån här riktig jävla... Det var en 8 på en 10-gradig skala den.
Okej, när vi fortsätter.
I've never went like from enlightenment
to pure shit.
Det känns som att energin i rummet är en aning förändrad.
Nej, alltså, sen du kom. Övergången från det vi pratade om till det här var helt magiskt. Magiskt.
Ja, ja, men det var det likadant nu, så tänkte jag, ska jag köra in? Nej, jag kommer skita på mig igen, för nu bubblar det igen. Så jag drar hem, ska snabbskita, men det går ju inte, för att det är alltid en jävel kvar som det tar en tid innan. Ja, och sen...
du är jävligt zen nu när jag tänker på det.
Vad är jag? Det är det jag sitter och tänker också.
Du är extremt zen.
Vad är zen?
Du, exakt, ser du bara bevisar min poäng. Du lever i stunden. Du sätter dig i bilen så här, oj, sköldpaddshuvud, och så åker du dit. Sen öppnar du en dörr och så behöver du duscha och det är bara det.
Det påminner verkligheten, jag faktiskt
lite grann. Things unfold.
Du är bara en observatör av verklighetens ström som strömmar igenom dig.
Lite så är det nog. Ja, men det går ju inte att planera en dag. Det går ju, det är helt omöjligt. För att ingenting blir som, och jag har ju vant mig att ingenting blir som man har tänkt sig ändå. Så det är bara skita i att planera. Men jag vet ju på ett ungefär vad jag behöver göra.
That's exactly what Björn would say, no?
Alltså, jag tror att Chang kom in precis och förkroppsligade vad närvaro betyder, basically. Vi satt och pratade om vad närvaro betyder. Och du...
Grejen är att jag är ju aldrig riktigt helt... Mina tankar är ju oftast någon annanstans.
Är det så?
Sen händer bara saker. Jag är väldigt så här... Jag kan ju tänka på någonting fem steg framåt. Det är därför jag kan vara väldigt så här...
Lite... 5D chess.
Nej, men... Jag har ju någon OCD eller någonting. Så nu har jag ju snöat in på hur man renoverar torp. Så nu har jag läst på om dymlar... Eller heter det så? Jo, det heter det.
He's like the original ADHD.
That's patient zero.
That's patient zero.
Nu är hans mobil framme.
Ja, men jag ska googla detta, för det här var något jag lärde mig idag som... Dymlingar heter det. Dymling. Okay. Och det är så här, när du bygger en timmerstuga...
Chang, vet du att vi satt och pratade om något annat innan du kom in?
Och du är inte gästen faktiskt, vi har en annan gäst idag.
Vadå, vill du inte höra om dymlingar?
Jo, men jag vill höra.
Så här, för 200-300 år sedan när man byggde hus, då hade man ju långa stockar i väggarna som låg omlott om varandra i knutarna. Och stockar, det är levande material, så de böjer och vrider sig med tiden, de torkar och håller på. Ja, så då kan ju huset börja bukta utåt och bli snett och vinkt och det börjar spreta. Har du 6 meter lång stock så kommer inte den vara rak om 2 år. Den kommer börja böja sig och gå som ett S och sådana. Och då vill du ju låsa dig i vartannat. Och då fanns ju inte spik och träskruvar eller någonting sånt som vi har idag. Du använde inget i metall utan allting var gjort av trä. Så då borrar du hål i bägge stockarna och sen när de möts så har du en tjock jävla... träplugg.
Hur borrar du utan metall?
Jo, du har ju en metall, du har ju en borr av metall. Men
förr i tiden.
Ja,
okay.
Men metall var så dyrt så du gjorde inte spik, för det var för dyrt. Utan du hade bara några enkla verktyg, en såg och en borr. Så i allting, hela, alltså du bygger en fucking konstruktion som kan vara 2 våningar hela köret. Utan någon jävla metall. Utan allting är i trä och låser sig i vartannat. Och det är skitspännande. För liksom, de här trästockarna då lägger du en trästock, sen lägger du mossa. Du plockar till skogen vitmossa. Ja. Och det är så på mitt torp. När jag rev väggen och så ser jag gammal mossa som är 120 år gammal som ligger pressad mellan. Shit. Så får täta så att det inte ska blåsa igenom. Och sen ser jag det, för jag fick ta loss någon trä. Du kan inte ta bort väggen, den sitter så in i helvete. För alla de här sitter fast i varandra och då är det dymlingar. Och då lärde jag mig en grej idag. Stockarna, de är gjorda av furu, alltså tall. Ni vet tallar, de är ju väldigt raka och skithöga. Och så högst uppe så har du bara... Mm. Men dymlingarna får du inte göra av tall. Det ska vara av gran. Mm. För det är en helt annan hållfasthet. Så det hade man koll på för 200 år sedan. Att nu när vi bygger alltid trä. Från vilket träd kommer detta? Då ska det. Vi använda det till den här saken. Inte till detta. Det var faktiskt rätt. För annars, jag hade ju bara tagit det. Vad fan, det är trä. Nu sätter vi dit det. Det var en sån här jättenördig grej som jag då kan sitta och läsa in mig 2 timmar på. Vad är skillnaden i hållfasthet mellan tall och gran? Det var bara, ja, de har lärt sig något. Okej, vad pratade ni om innan jag kom in och förstörde?
Vi pratade om Navids vän Björn.
Har du vänner?
Alltså, en i alla fall. Men han är ju död, så att...
Ja. Precis.
Nej, inte längre. Nu är det kört.
Inte längre, nej. Så kan det vara.
Men du, var var vi någonstans?
Det var ju mötet med Björn och du blev imponerad och det var närvaro i, liksom i, med publiken.
Nej, men han gick ju upp och gjorde inte det som vanliga föreläsare brukar göra. Så att bara det att han bröt mot det mönstret gjorde ju att, ja men, då hajade jag till. Då blev jag jävligt intresserad. För jag är så van vid att föreläsare går upp och kör sin så här, det är bara en massa så här trumvirvlar och liksom smarta poänger.
Är det så Mustafa gör på sina föreläsningar?
Fan, jag tror inte jag har sett dig köra någon gång. Har jag det?
Har du sett mig, Hanif?
Ja.
Jag tror inte att du kör det på det sättet.
Jag skulle inte säga riktigt att du kör riktiga föreläsare, för du har ju väldigt mycket dialog med publiken.
Ja. Mm. Nej, jag kör inte drönande.
Nej, men så efteråt, så den här föreläsningen är ungefär 20 minuter och när det är klart så tänker jag att, men fan, jag måste ner och snacka med honom. Och då står det en massa folk i kö och väntar på att få snacka med honom och få hälsa på honom och sådär. Så jag ställer mig lite längre bort. Och så ser jag den här kön bli kortare och kortare. Och till slut när alla har gått så går jag fram till honom och så känner jag känner mig lite, nästan lite generad. Lite som när man var liten. Så här, man skulle gå fram till någon och så här, leka eller fråga, ska vi hänga? Det kändes liksom, ja, men, lite kanske sårbart eller lite genant. Så där. Och så hör jag mig själv säga, jag går fram och så kramar jag honom. Det första jag gör. Och så hör jag mig själv säga, jag tror vi ska bli kompisar. Det gör jag. Och han börjar ju garva och jag direkt när han gör det så tänker jag, fan, nu har jag gjort bort mig, liksom det där var, nu gick jag för långt, nu var jag för mycket. Och så tittar han på mig och så säger han, fan, jag tror nog aldrig att en annan man har sagt så till mig, men okej. Okay.
Men när han var på scenen, var det att han var så pass sårbar och öppen att han kändes äkta, och det var därför du kunde vara så pass dig själv och känna och göra, säga det du ville säga? Eller vad var det egentligen han sa där som fick dig att...
Jag tror inte det var så mycket vad han sa. Jag tror det var sättet. Mm. Jag tror att det var sättet han var på. Och jag tror att jag överlag tycker det är ganska jobbigt när folk inte är på riktigt. Eller du vet, så här med, när folk kör så här, sociala spel eller artighet eller så här, vett och etikett. Ni vet allt det här. Kindpussar och mingel och du vet. När man ska vara på ett visst sätt. Jag har alltid varit jävligt obekväm i sådana sammanhang.
Va? Första gången jag skulle i din podd så sa med varma hälsningar, så här supersliskigt var det liksom. Kommer du ihåg att jag tog upp det? Och jag bara, vad fan är detta? Jag har aldrig träffat dig innan, min människa.
Alltså,
det här var innan när vi hade träffat Björn.
Nej, alltså, så här, jag fattar vad du menar. Jag har ju liksom, jag tror att jag har hittat de här små koderna och bara säga, ja, det är väl så här folk, och så har jag liksom
du agerar proffstrevlig.
Jag har härmat det.
Du härmar hur andra gör.
Ja, men helt ärligt, de flesta sociala sammanhang jag befinner mig i, så jag är nästan alltid lite, känner mig alltid lite awkward, lite obekväm, absolut.
Vi vet vad lösningen är.
Berätta.
Man går rätt in och säger, fan grabbar, jag höll på att skita ner mig för en timme sedan. Då har du brytit genom alla is. De som har lämnat, de lämnar, de skiter dig. Och sen har du de som är kvar och de tål dig.
Ja, men
en selektion på en minut.
Men
du, av alla
att du gör det, det måste ju komma, alltså måste inte, men det jag blir nyfiken på är, kommer det från egentligen samma plats av att du egentligen är obekväm? Socialt?
Nej, det är inte det. Det är bara att jag, så här, hur många gånger har inte du varit på ett ställe där du låtsas vara trevlig för att man ska tydligen vara trevlig mot folk? Och så märker du att de här människorna
trevlig egenskap.
Det är så vi har lärt
oss.
We
live in a society!
Ja, men och så är man där och så märker man att de här människorna, de har påklistrade leende, men de är helt ointresserade av mig. Absolut. Och jag skiter fullständigt i dem också. Men så ska vi sitta där och kallprata och låtsas som att vi har något gemensamt. Yeah. Det finns ingenting gemensamt. Yeah. Och vi skulle hata varandra i själva verket om vi skulle tvingas jobba ihop eller någonting.
Mm.
Varför lägger energi och bry sig? Är det inte bättre att bara vara ärlig och markera att, nej, men jag tycker inte om dig, du är ju dum i huvudet. Och så
även om
man.
Du blir bjuden på middag hemma hos någon, typ mig.
Ja, vadå? De stack ju, så var problemet löst.
Ja, det var ju inte så jättetrevligt.
Vadå jättetrevligt?
Det blir ju konsekvenser för andra.
Ja.
Navid, if we go back to this meeting, I actually think it's very interesting to describe also what was your condition of being, so to speak, in this period, because reading the first two chapters, it's like it actually gives you anxiety a little bit. It's stressful. You kind of like want to squeeze out everything from each moment, like you're like thinking about like all these like self-help books and how to maximize or like effectivize your time and how like every moment counts, like all the time. It was a super stressful read. And then boom, Björn, which who is like the extreme opposite of this. Can you talk a little bit about like where were you?
Alltså att när jag, till och med när jag satt och skrev det här första kapitlet och liksom tittade på så här hur jag var under den perioden, så var det ganska jobbigt att inte döma liksom mig själv i det, för jag kunde ju se det också, vad fan håller jag på med? Och vissa av de tendenserna kan ibland finnas kvar.
När i tiden pratar vi?
Ja, men det är väl typ 10 år sedan.
Okay.
Jag var, precis, det var en vecka efter min 30-årsdag. Och jag lyssnade också väldigt mycket på den typen av som författare eller så här självhjälpsguru, så här Tony Robbins, Timothy Ferris, Jim Rohn, den här klassiska amerikanska självhjälpslogiken. Så här, maximera, optimera, ha bara 15 minuters möten och egentligen boxa in hela ditt liv. Och jag kan i efterhand se att fan, det där var ju ganska osunt, och också bli nyfiken på vad var det jag undvek, eller vad var det jag tyckte var som svårt att vara kvar i, eller vara kvar i och känna.
Ja, det var det jag ville fråga. Vad var det som drog dig till de här karaktärerna? För han Ferris, det är väl den här 4 timmars arbetsvecka snubben, va? Vad var det som fick dig ens dras till de här människorna?
För att det kändes som ordning. Och jag tror att om du har väldigt mycket inre kaos, så söker du saker som du upplever eller som känns som ordning. Och det kan vara ett system, det kan vara en ideologi, det kan vara en totalitär ledare, det kan vara en självhjälpsbok, det kan vara tarot, det kan vara konspirationsteorier. Allt det här är ju falska ordningar. Så det var egentligen någon form av falsk ordning. Förmodligen för att jag hade mycket kaos på insidan som jag tyckte var jobbigt.
Chang, du ser väldigt tveksam ut.
Okay, well, but before we move on to Chang, I'm wondering if you have you listened to like Time Management for Mortals on Nej. the Waking Up app.
Det är en självhjälpsbok som
No, they talk about like just this, how it is actually totally wrong that we are trying to kind of flee from our mortality, that we can't really accept that we have a finite amount of time, that we need to accept that you will not be able to do everything you want to do in life, and that you will have to prioritize, and in that you will actually have more freedom, because we can't do everything, we have like finite amount of time, and basically let go.
Ja, definitivt åt det hållet. Jag tror att jag har formulerat det annorlunda. Jag har formulerat det som någon slags ångesthantering.
Har du haft ångest?
Jättemycket.
Varför det?
Det vet jag inte.
Nej.
Vet du, brukar du veta varför du har ångest?
Chang har ingen ångest.
Jo, det
klart
han
har.
Är det därför du har test då?
Ja, jag har haft panikångest. Men det är ju inte, men man känner ingen ångest. Det är ju inte det som händer. Det är att kroppen börjar balla ur. Men jag tror det är för att jag har suttit mycket vid datorn och rört på mig för lite.
I'm imagining like Chang, he's so out of touch with his feelings that his body has to crash in order to like, okay, what the fuck is happening?
Ja, men det var så en gång. Det var ju så.
Ja.
Jag bara, vad fan, hjärtat liksom låg bara boom, 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 boom. Vad fan, jag har inte sprungit i någon trappa eller något.
Ja, så du var helt glad i huvudet?
Ja, det var så vanligt. Satt vid datorn så märkte jag att, och så märkte jag att liksom, det bara slår som hjärtat ska hoppa ut ur bröstkorgen på en. Bara, vad i helvete? Ja, det lugnade väl ner sig, pumpjävlan. Och så gick det några minuter. Jag försökte jobba lite och grejer som vanligt. Prata med folk och... Nej, det lägger liksom inte av.
Like, oh shit,
så då la jag mig på golvet och tänkte om jag lägger mig ner kanske. Och sen börjar jag bli så här ljus i höjd, du vet. Jag
håller på att dö.
Nej, det är inte, jag håller inte på att dö, men man blir så här. Det blir så här liksom blek liksom, och det blir jävligt konstigt allting. Ja. Så var polaren bara, helvete, han ringde ju ambulans då ju. Och då kom ambulansen. Och då kollade de pulsen, då var den 210.
And they ask
det, var
you
ju, det var ju på, det var ju max, ja. Mer än max.
Så då first like they ask you how are you feeling and you're like feeling.
Ja, och jag bara de sa ingenting. Den ena bara tittar på den andra och så vänder han skärmen och visar den andra. Och han liksom får de ögonen, glor. Så bara direkt ihop med väskan allting, tar tag i mig, bara ner till ambulansen. Och ilfart in till sjukan. Jag bara, vad fan, så jävla bråttom är det väl inte. Och är rätt in. Och då, var det ju, då hade de ju redan förberett det till team som väntade in med slangar och grejer och skit. Och sen tryckte de i någonting som bara sjönk pulsen. Ja.
Men du hade ingen ångest?
Nej, jag bara, vad fan, liksom så jävla.
Jag säger han är zen.
Ja, men jag bara,
hans kropp håller på att dö. Han är så här,
nej, du dör, alltså, du dör ju liksom inte av det. Men jag visste inte vad det var för något. Men och sen då låg jag där, så hade pulsen gått ner på 140-130 eller något. Så efter, det tog typ bara, alltså det tog bokstavliga 12 sekunder 15 sekunder, så bara så bara, för då körde, då tryckte de, det var en lustig doktor med sån här jättesjuk kryllig frisyr var det, han såg helt galen ut, jag gillade honom så fan, han bara, jag ska blanda till en cocktail här, sa han, och jag bara, du skrattar ju, så han mixade ihop något skit och tryckte det i armen, du vet, intravenöst, och så bara, det var som en maskin var igång, och så bara och så blev det tyst. Jag bara, jag är frisk, jag går nu. Du ligger kvar. Och sen fick jag ju sitta där flera timmar på observation och grejer. De skulle hålla massa slangar.
Vad sa de sen då?
Nej, de visste. Det här är egentligen inte helt utrett. Det kanske inte är panikångest egentligen. Men för det finns en nerv i hjärtat som styr slagen. Men den kan bli kortslutningen så att den hänger upp sig. Och då måste man gå in. Det finns en operation man kan göra då. Då öppnar man ljumsken in i pulsådern, så går man in med någon jävla slang där.
Jag har hört om det där.
Som letas upp i hjärtat och sen bränner du.
Är det hjärtflimmer?
Ja, det finns någon jävla nerv som den triggar sig själv. Mm. Så, som du får hängegas på en bil ungefär. Och så bara rusar det. De misstänkte att det var det, så då fick jag ju gå då med sån här jävla EKG i typ en vecka på mig och grejer, och de kollade hela.
Men vad kom de fram till sen?
Nej, de hittade inget så här fel. Sen har det varit några gånger sådär då, och det har varit rusning, så jag vet inte fan. Men det har lugnat sig. Efter jag tog test och så har det där faktiskt, jag har inte fått det en enda gång sedan dess. Inte...
Why are you taking, did you have like low levels of testosterone eller vad?
Ja, i nedre spannet. Inte så här idiotlågt att jag höll på att bli fruntimmer eller något, men
idiotlågt.
Ja, men ni fattar, alltså det, men sen var det ju, alltså det är ju inte en exakt vetenskap vilken är gränsen som du ska ligga på. Det där är också högst individuellt. Det är inte så att du i ditt naturliga tillstånd då har lika mycket testo som Mustafa. Det är en fysisk omöjlighet. Det är bara att titta på er. Så det där är ju individuellt ju. Så att, men det hjälper ju mot stress. Alltså du blir mer stresstålig.
Ja.
Det blir det. Jag kollade lite i boken här.
Kör.
Jag tror du funderar för mycket på helt fel saker. Mm-hmm. Så här.
Han har ju skrivit att hans hjärna är som ett zoo.
Nej, det börjar så här. Jag kan läsa de fyra första orden. I förorden.
Jag borde låtit Chang läsa in ljudboken. Ja.
Det står så här: jag är en nyfiken idiot. Sen kan vi bara sätta punkt där, tycker jag. Det är de fyra första orden. Men om vi tar några rubriker här, mellanrubriker. Lyssna på den viskande rösten inuti. Om du har röster i ditt huvud, då behöver du söka hjälp. Våga vara den som inte vet. Att vara den som inte vet, det är inte något positivt. Skapa stillhet där du är. Ja, vad nu det betyder. Ta med din ångest på promenad. Nej, du tar inte med ångest någonstans. Den ska du ge fan nu. Sluta kriga med dig själv. Vad är du för människa som krigar med dig själv? Vad är... Hallå? Gråt utan att veta varför. Alltså det här är psykhuset. Varför ska du gråta utan någon anledning att gråta? Bara, nej men fan, idag är det nog väder för att gråta lite, känner jag. Det är lite mulet, så jag bölar en stund här.
Navid, vi glömde berätta att vi skulle köra en sån här, vad heter det?
Men smaka på denna då. Dö innan du dör, så att du...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. De har blatt grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lyx hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där det finns information för att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kaffe latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.